Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Staren.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Ja, idag ska vi tala om ett uppmärksammat ärende i media, nämligen det om polisen som misstänktes för att driva en bordell tillsammans med sin fru.
Och vi kommer ju såklart prata om det här rättsfallet. Vad var det som hände egentligen? Blev han dömd eller blev han frikänd? Men vi kommer analysera, vad händer om en polis döms för brott? Och vem är det egentligen som utreder polisen? Är det polisen själva? Ja, Kristoffer, vad handlar det här om och var i Sverige hände detta?
Ja, vi får ta oss tillbaka till maj i år 2020, då polisen gjorde ett tillslag mot en thai-massagesalong. Och vilket kommer att bli en stor fråga i det här målet. Många av oss känner ju till ryktet kring thai-salonger. Där misstänkte man att det bedrevs en bordelliknande verksamhet. Och de här misstankarna kom att bekräftas. Man plockade in en kvinna som beskrevs av de anställda som en bordellmamma. Det unika i det här caset var att den här kvinnans man var polis.
Och vad hände då, Kristoffer? Vem började utreda detta?
Ja, det är fortfarande poliser som utreder poliser. Men det är poliser på en särskild avdelning som kallas för särskilda utredningar.
Och vad händer, för jag misstänker att kanske i början så var det någon sexualbrottsrot eller någon spaningsrot eller liknande som börjar med detta. Och sen så när de upptäcker att det är en polis, då måste de helt enkelt passa över till en särskild åklagare och en särskild polisdel.
Ja, men precis, så är det. Det är ju lite det som man i amerikanska filmer ser, som kallas för internal affairs. Det som alla poliser tycker illa om, helt enkelt.
Vilket jag kan tycka är så ironiskt, att poliser hatar poliser. Alltså, för de blir utredda av poliser precis som poliser utreder medborgare. Jag har aldrig förstått den grejen, att de borde ju ha mer förståelse för att det borde finnas poliser som utreder poliser precis som att det borde finnas poliser som utreder medborgare.
Ingen gillar ju att bli ifrågasatt eller misstänkliggjord. Poliser är också människor precis som alla andra.
Precis.
Ja, och den här utredningen tog fart och det visade sig då att polisens fru hade tillträtt ett hyreskontrakt på den här massagesalongen, och det framkom i målet att verksamheten i den här massagesalongen kunde delas in i tre delar. Dels en laglig massageverksamhet som hade bedrivits och bokförts enligt konstens alla regler, och dels en svart massageverksamhet, det vill säga där man hade tagit betalt för massage som inte hade registrerats i kassan eller liknande.
För att slippa betala skatt.
Exakt. Och sen, det som var framförallt intressant i det här målet, en verksamhet, en tredje verksamhet, en top secret verksamhet, där försäljning av sexuella tjänster hade ägt rum. Och det visade sig då att den här salongen var öppen alla dagar om året mellan klockan 10 och 8. Och upplägget var i princip som följer. En kund kom in till salongen och fick först betala då för en vanlig så kallad hälsomassage i receptionen. Och den kostade 300 kronor för en halvtimme och 400 kronor för en timme. Och de här registrerades oftast på ett korrekt sätt. Men när kunden hade fått sin hälsomassage, då fick kunden möjlighet att också köpa sexuella tjänster. Och de här sexuella tjänsterna kunde normalt sett kosta upp till ungefär 2000 kronor beroende på vad det handlade om. Och den ersättning som massörerna fick, det var huvudsakligen arbetet med prostitutionen. Det vill säga, kostnaden för massagen, det tog bordellmamman och misstänktes det då den här polismannen hand om. Och resten fick de behålla själva.
Okej. Okay. Och vad var polisens roll i det här hela? Var han också med och jobbade på den här? Han måste ha haft ett polisyrke.
Det är helt riktigt. Han hade ett polisyrke vid sidan om. Eller huvudsakligen, beroende på vem man frågade. Men sen var han också, påstod åklagaren, inblandad i den här verksamheten på olika sätt. Och frågan i det här målet var just om hans inblandning var så omfattande att det rent faktiskt var så att han hade varit med på den här brottsligheten. Men den huvudsakliga frågan var också, visste polisen om den här tredje delen av verksamheten? Det vill säga, visste polisen om att det också såldes sexuella tjänster?
Där kanske vi bara får veta vad som är lagligt och olagligt. Det är olagligt att köpa sex. Det blir en lagändring som är att det är en tillåt helt enkelt. Och sälja sex däremot, det är ju lagligt. Men vad är då koppleri? Det är nog inte så många som vet exakt vad det är för någonting.
Det är helt enkelt när man främjar att andra säljer sex.
Vad innebär det? Främjar,
ja. Till exempel, ganska uppenbart i det här fallet, nämligen att bordellmamman och den misstänkta polisen tillhandahåller lokaler, tillhandahåller kunder, tillhandahåller olika attiraljer som man kan använda vid sexförsäljning, till exempel massageolja, kondomer och liknande. Mm. Den typen av åtgärder betraktas som ett främjande av försäljning av sexuella tjänster, och det brottet kallas då för koppleri.
Och det är ett ganska allvarligt brott.
Det är det. Mm. Det är det. Det ser man allvarligt på. Mm. Det gör man definitivt.
Men om vi bara tar en i taget. Om vi tar polisens fru. Som jag förstod, bevisning mot henne, den var ganska robust. Vad bestod den i?
Ja, det var faktiskt till och med så att hon erkände att hon hade främjat försäljning av sexuella tjänster. Alltså hon erkände koppleri helt enkelt. Ja, hon hade låtit de här tjejerna sälja sex och hon hade behållit då pengarna för massagen. Så att, sen fanns det en viss diskussion om hur länge hon hade gjort det här och så vidare.
Blev hon utpekade av de här tjejerna också?
Det blev hon. Alltså det hela uppdagades, ska sägas, med att en missnöjd massös gick till polisen och anmälde den här verksamheten och beskrev bland annat att bordellmamman hade hotat henne, om hon inte gjorde som hon sa, okay, med sin polisman.
Okay.
I Thailand har polisen inte lika högt förtroende och beter sig inte lika rekorderligt som de flesta poliser gör i Sverige.
Så det var hon tog hotet liksom på allvar, att det här är någonting farligt.
Exakt.
Och vilken bevisning fanns det mot mannen, och hur var inställningen mellan mannen och frun?
Precis, på varandra, eller som sagt, frun hon erkände ju, men var väldigt tydlig med att mannen visste ingenting om sexförsäljningen. Och mannen i sin tur, han sa detsamma. Nämligen, jag har hjälpt till i viss utsträckning med den här verksamheten, men jag har inte känt till att det såldes sex.
Okej, så hans uppfattning var att jag hjälpt till med verksamheten, men jag trodde att det bara var helt vanlig massageverksamhet.
Exakt. Mm.
Men Kristoffer, vad kom tingsrätten fram till och vad tyckte de?
Ja, de öppnade med att konstatera att spekulationerna i det här målet hade varit väldigt många. Åklagaren å sin sida hävdar ju att man rimligen borde veta vad ens partner håller på med. Och att det dessutom är på det sättet att ryktet kring thai-massage, som åklagaren uttryckte det, borde ha gjort att polismannen som polis borde ha varit mer misstänksam.
Och då tänker jag som vanlig medborgare att det riktigt har inte jag hört. Är det så att alla thai-massager är...
Skämtar du med mig?
Att det finns, men inte att bara för man har en thai-massage måste det inte vara en bordell, väl?
Nej, det konstaterade tingsrätten också, att det måste ju inte vara så, även om de flesta nog har hört ryktet om det. Försvararen å sin sida då menade att min klient är polis. Om han hade börjat misstänka att det här rörde sig om en bordellverksamhet, då hade han ju naturligtvis ingripit, menade försvararen. Så att man kan säga att Åklagaren använde polismannens yrkesroll emot honom. Han borde varit mer misstänksam. Och försvararen använde hans yrkesroll till hans fördel. Är man polis så hade man ingripit om man hade misstänkt att någonting var fel. Mycket intressant tycker jag att man samma omständighet används som argument från båda sidor. Och tingsrätten konstaterade då att ja, man kan spekulera hur mycket man vill. Mm. Men vi ska gå igenom och bedöma bevisningen. Och där fanns det då en lång rad omständigheter.
Och precis, och det kan man säga inledningsvis att man måste ju först bevisa att det är så. Om det nu är så att många thai-massageplatser inte är thai-massageplatser utan förtäckta bordeller. Eller att alla är det, att vissa är det, att några är det, i så fall hur många procent. Och den bevisningen är ju nästan omöjlig att föra. Och sen måste man också visa såklart, som vi kommer in på, att vad visste han?
Mm.
Men okej, Kristoffer, vad sa tingsrätten angående bevisningen mot polisen? Vad hade egentligen åklagaren för konkret bevisning förutom sina gissningar och påståenden?
Mm. Ja, det handlade dels om att han hade varit med och installerat en övervakningskamera här inne i lokalen och hade också tillgång till appen till den här övervakningskameran. Så han kunde liksom se vad som hände i repan på den här massagesalongen. Till exempel att massörerna var lättklädda.
Okej, men som försvar tänker jag direkt att ja, men hur ska åklagaren kunna bevisa att han tittat i den? Känner jag. Det känns ju inte som jättestarkt. Var det fanns något mer?
Ja, han hade anskaffat förbrukningsmaterial också. Han hade handlat tvättmedel till salongen, massageolja och värmeljus. Dock inga kondomer.
Nej, för det känns ju ganska... Om det är hans inställning att jag hjälper min fru för en legal massageverksamhet. Han har köpt kondomer. Då hade ju det hade varit väldigt besvärligt. Men det kunde man inte visa. I
Nej, kunde man inte. Utan massageolja och värmeljus och tvättmedel.
Kunde man säga vem som handlade de här kondomerna? Var det hon som gjorde det själv eller var det oklart?
Det var tjejerna själva.
Ja, okej.
Och sen så hade han hjälpt till med administrationen också. Han hade hjälpt till lite med bokföringen och där menade åklagaren att han borde ha förstått att någonting var fel eftersom de inte hade proportionerliga personalkostnader i det här.
Mm.
Men det fanns inga siffror presenterade eller liknande.
Okej, så det var bara ett påstående från åklagaren?
Ja.
Okej, det var ju förtryckade försiktigt slarvigt.
Mm.
Och fanns det någonting annat konkret?
Ja, han hade varit där och fixat elfel också i den här lokalen.
Okej, och då borde han ha sett att...
Att det försiggick sexförsäljning.
Och vet man att det pågick det när han var där och fixade elfelet?
Nej, det visste man inte.
Okej.
Och sen så har han varit på massagesalongen och hämtat kuvert med pengar.
Mm, det låter ju helt plötsligt lite mer besvärande.
Så att, och man hittar ju stora, väldigt stora mängder pengar när man gjorde sitt tillslag i deras bostad också.
Okej. Och hittar man det, visst, det beror på var det ligger, det skulle jag säga. Det kan ju vara så att hon har någon dyra vana och spelmissbruk som hon inte vill visa för sin man. Eller så kan det vara så att de gjort tillsammans. Det är lite både och.
Ja, eller tänker jag, så de fick ju betalt kontant för massage. Delen så att säga. Alltså den legitima massagedelen.
Och han kanske tänker jag spontant att det kan ju också ha varit så, om man nu tänker som en försvarare, vilket man skadas med alltid gör, att det kan ju faktiskt vara så att han förstått att det här var en svart del och att man nog tog lite som man kanske inte tar skatt för, men att han inte hade någon aning om själva sexförsäljningsbiten. Det är också möjligt.
Och sen hade det varit en diskussion också när polismannen var närvarande som indikerade diskussion som han ska ha överhört.
På salongen då?
På salongen som gick ut på att man höll på med sexförsäljning. Problemet var bara att den diskussionen hade varit på thailändska.
Okej, och han...
Så vitt man visste så hade han inte förstått vad som sades.
Okej.
Sen fanns det också hemlig telefonavlyssning där man då kunde höra bordellmamman så att säga hota med polismannen i olika sammanhang.
Och då förstår jag att de som lyssnade gick i taket och tänkte oj. Här blir det spännande.
Precis, men samtidigt så hade bordellmamman sagt att hon hade inte berättat för polisen att hon använde honom som slagträ. Så att det här var någonting som hon tog eget initiativ om att hota med honom så att säga.
Mm.
Så att man kunde liksom inte dra slutsatsen att på grund av det så måste han ha känt till vad som hände. Sen fanns det en omständighet och det började brännas lite. Bordellmamman hade sagt till polismannen att hon hade kommit på en massös som hade sålt eller försökt att sälja sex. Varefter hon hade sparkat den här massösen.
Okej, plus och minus tänker jag direkt. Det tänker jag snarare än till polisens fördel. Än så länge fortfarande ganska tunt känns det. Men fanns det något ytterligare?
På vilket sätt är det både en nackdel och fördel, tänker du?
Jag tänker ju att då borde man veta att okej, här har det någon gång sålt sex. Men som polis har jag tänkt då att oj, ja, men det tyckte ju min fru inte var okej. Här markerade hon extremt tydligt genom att direkt ge den här personen sparken. Det är som att man skulle komma på någon säger att du har en ICA-butik och någon säljer narkotika i ICA-butiken och du kom på dem och kickade dem direkt. Det innebär ju inte att du har varit med och sålt narkotiken för att du har någon galen anställd som helt plötsligt säljer till någon polare när han jobbar. Så att det känns ju nästan så att det visar att ja, men då har ju han varit av uppfattningen att det här tolereras inte av min fru. Utan vi har en reko-verksamhet eller hon har en reko-verksamhet.
Mm.
Så det känns ju inte så besvärligt. Men vad tyckte tingsrätten om alla de här ganska tunna omständigheterna, får man väl ändå säga?
Nej, de säger ju i princip samma sak som dig. Alltså att det här är ju spekulationer helt enkelt, de här omständigheterna. Alltså vilka slutsatser man ska dra av dem. Det är liksom inga hard facts. Att här måste det vara så att han har förstått vad som hände. Utan det kokar ner till helt enkelt en rimlighetsbedömning. Vad borde han ha vetat och vad borde han inte ha vetat? Och det farliga med att grunda en fällande dom på spekulationer, det är ju att det kan bli fel.
Precis.
Det är inte ställt utom rimligt tvivel.
Nej, och man måste ändå utgå från att alla familjer ser olika ut och alla förhållanden ser olika ut. I vissa förhållanden så delar man allt med varandra, har inga hemligheter. Och i vissa förhållanden så finns ju de som har ett parallellt liv, det vill säga de har en annan familj, en annan fru, andra barn som man läser om i tidningarna. Så att det är svårt att dra spekulationer att så här måste det ha sett ut i just er familj och ert förhållande. Så att då misstänker jag att tingsrätten ville inte gå så långt och spekulera allt för mycket.
Nej, det ville de inte. Och det slutar ju då med att han blev frikänd helt enkelt,
ja,
för inblandning i det här. De tyckte helt enkelt att det var inte ställt utom rimligt tvivel att han kände till detta.
Spontant känner jag, för det första, att domen känns väldigt korrekt utifrån den tunna bevisningen som åberopats. Men jag skulle vilja gå ett steg längre. Jag är av uppfattningen att här borde man nog inte ens åtalat polisen. Vad tycker du, Kristoffer?
Ja, jag förstår varför de gjorde det. Nu tror jag inte det jag ska säga nu kanske inte är helt, ska man säga, jag tror inte att en åklagare skulle skriva under på det. Men man kan se framför sig att det var av strategiska skäl som man gjorde det.
Mm.
I inledningen av utredningen visste man ju inte vilken position som den här bordellmamman skulle ta, om hon skulle erkänna eller inte.
Mm.
Problemet om du endast använder, om du inte misstänkliggör polismannen, det är att han i så fall ska komma som vittne mot bordellmamman i rättegången. Och är det så att man kallar en närstående, i det här fallet då mannen, de var gifta, som vittne, så är det vissa regler som slår till som innebär att man inte har en vittnesplikt i förhållande till närstående.
Så det vill säga, han säger någonting alls.
Precis. Skulle han komma till rättegången som vittne, så skulle domaren fråga honom: vill du vittna? Säger han nej, då är det varsågod att gå härifrån. Mm. Då är det alltså inte ens, man behöver inte ens motivera sig varför man inte vill vittna. Och det beror, anledningen till att reglerna ser ut så, det är för att man anser att den lojalitets, vad ska man säga, konflikt som det skulle bli i ett sånt läge. Det vill säga, ska jag göra mig skyldig till meningen och ljuga här, eller ska jag stötta min fru?
Man vill inte utsätta folk för det.
Nej.
Risken då för att man tvingar folk mer eller mindre till att begå brott, meningen, eftersom man inte vill svika sin familj.
Exakt.
Eller sin fru.
Och då tänker jag att det här vill ju en åklagare undvika naturligtvis. Att bara ha polismannen som vittne. Och hur undviker man det? Jo, genom att misstänka honom själv. Mm. För då slår de här vittnesreglerna inte till. Utan då är han misstänkt. Då har han i och för sig ingen skyldighet att uttala sig själv. Men han har ju naturligtvis ett intresse av att svara på frågor för att på det sättet kunna undvika att bli dömd.
Eller bara en ren fishing expedition, som det heter. Det vill säga att man åtalar honom, hoppas att någon ska peka ut honom eller säga någonting även om inte gjort under förundersökningen. Och det känns ju inte riktigt professionellt enligt min uppfattning. Och jag tycker så att det låter ganska ovanligt, för att normalt sett när poliser är anklagade för brott och det finns ganska mycket bevisning så läggs det ju ner. Den här myndigheten kallas ju även, istället för särskilda utredningar brukar de skämtsamt kallas avdelningen för nedlagda brott, eftersom man på löpande band lägger ner allting mot poliser. Och här är det lite ironiskt att vi tycker som försvarare för en gångs skull att här borde man ju lagt ner, men i många andra fall tycker man att hur kan det här inte gå till åtal med all den bevisning som fanns mot den här polisen eller den här åklagaren och så vidare. Så att det här är ju lite udda, för att uttrycka det försiktigt.
Mm. Och dessutom då kan man ju notera att åklagaren efter den här frikännande domen dessutom valde att inte överklaga mot honom. Sen dömdes han dock för viss annan mindre allvarlig brottslighet som dock inte kom att leda till någon allvarligare påföljd för hans del.
Men Kristoffer, som jag förstår det så dömdes han ändå för, han blev frikänd för koppleribrottet, men han dömdes även för viss annan brottslighet, eller hur?
Mm. Det stämmer. Han dömdes för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Oj, vad är det för någonting, tänker man direkt då som lyssnare?
Ja, han ska ha haft, i sin bostad ska han ha haft 4 stycken militära larmminor.
Oj, oj, oj.
Och militära lyspatroner. Ja, så här, det låter allvarligare än vad det är. Jag tror att det inom i lumpen när man gör det så är larmminor ganska vanligt. Det är inte så att man skadas på något sätt.
Handgranater.
Nej, utan man trampar på den där och sen kommer upp en ljus
okay.
som typ avslöjar här är fienden.
Det så.
Och det är ganska vanligt förekommande. Eller jag har i vart fall haft flera sådana ärenden där folk som har jobbat inom försvarsmakten tar med sig dem hem helt enkelt. Jag vet inte, som någon souvenir eller liknande. Och sen dömdes han för brott mot vapenlagen. Han ska ha innehaft viss, återigen då, militär ammunition hemma, som säkert också blivit kvar från eventuell militärtjänstgöring. Och också ringa dopningsbrott då, där han ska ha haft vissa dopningsmedel.
Okay.
Och straffet för det här...
Låter lite som bötesbrott.
Ja, det är helt riktigt. Det blev 80 dagsböter då. Ja. Så att det var liksom ingen allvarlig brottslighet, men samtidigt så ska man ju som polis inte begå brott. Och fick han behålla sin tjänst, Martin?
Ja, där finns det ju en gräns. När man börjar en sån här rättegång så tillskriver man polismyndigheten, kan vi säga enkelt, och frågar dem, kommer han bli av med jobbet om han döms för den här brottsligheten eller den här brottsligheten? Och är det tillräckligt allvarlig brottslighet så tycker man att då är det inte lämpligt att jobba kvar som polis. Då blir det av med jobbet, och blir man av med jobbet och man döms, om man nu hade dömts för koppleri och blivit av med jobbet, då får man en ganska kraftig straffrabatt, för man tycker att det är ett straff i sig, och då ska man få lite rabatt på själva fängelsestraffet eller det andra straffet. Så istället för kanske ett års fängelse får man ett halvårs fängelse och så vidare. Men är det inte så allvarlig brottslighet, fortkörning till exempel, då blir man naturligtvis som polis inte av med jobbet. Polis är också människor, kan också begå brott. Det innebär inte att du är en dålig polis. Här behöver det ligga bränna lite. Det är dagsbötesbrott, men han har ändå använt dopingpreparat, han har ändå haft kvar viss utrustning som man kanske inte borde haft hemma. Så här borde man ju diskutera.
Ja, alltså precis. Det är ju, alltså, dopingspelare är ju inte bra, för att det påverkar ju ens sinnesstämning och så vidare.
Du är aggressiv som polis.
Exakt, och det är ju inte bra, va? Med, och jag menar, ammunition och larm, det är ju sånt som också har koppling till liksom
verksamhet, ja.
Verksamhet på ett sätt, va? Eftersom de får använda vapen och så vidare. Så att jag håller med dig, det här är ju inte bra.
Nej, men jag tror i det här fallet så blev han inte av med jobbet till följd av den här brottsligheten, så vitt vi kan utläsa från domen och från det vi har läst. Så här tyckte man att här var det illa, men inte tillräckligt illa. Ja. Man tycker ändå att för att man ska ta bort någons jobb så krävs det ganska mycket i Sverige. Du måste begå ganska allvarliga fel som läkare, eller du måste begå ganska allvarliga brott som polis. Mm. I Sverige har man en inställning att en människas yrke ligger mycket värd i. Mm. Och belägga dem i yrkesförbud och ta bort hela deras försörjning, det är ganska allvarligt.
Mm. Men det intressanta i det här målet är att det förekom medieuppgifter om att den här polisen hade sökt in till polishögskolan 3 gånger, men inte antagits för att han inte ansågs lämplig då. Och sen till slut så hade han kommit in efter att han hade anklagat polishögskolan för diskriminering, för att andra med sämre meriter än han hade gått före. Och med facit i hand Återigen, han blev ju frikänd för den allvarliga brottsligheten, men han dömdes ändå för annan brottslighet. Mm. Med facit i hand så var det ju uppenbarligen korrekt att inte anta honom.
Men kort och gott, Kristoffer, för att sammanfatta det här, både du och jag ganska överens om den här domen, att den var väldigt korrekt, både mot frun och mot polismannen. Och frågan här egentligen är, borde han blivit åtalad överhuvudtaget? Och där tycker jag, nej, det borde han inte blivit. Vad tycker du som försvarare och som egentligen...
Nej, men precis. Alltså, jag tror nog ändå att åklagarna, min lilla konspiratoriska teori där om vilka strategiska överväganden som låg bakom, ska ju inte, får ju inte fälla avgörandet för en åklagares åtalsbeslut, utan jag tror nog att de på riktigt var av uppfattningen att om din fru ägnar dig åt det här på sin arbetsplats, du är på arbetsplatsen, du är dessutom polis och borde vara misstänksam av dig, och du känner rimligen till ryktet om thai-salonger. Det har förekommit prat om att det säljs sex på thai-salongen, även om den personen då ska ha sparkats, och det dessutom förekommer stora mängder kontanter som påträffas hemma hos honom. Då har jag faktiskt förståelse för varför man väcker åtal. En polis ska inte vara fredad bara för att den är en polis. Tvärtom ska man kunna ställa högre krav, menar jag, på poliser än på andra människor.
Jag köper ju på sätt och vis att man så att säga delger honom misstanken, det är ju så klart. Men just att det här borde en åklagare kunna förstå att detta är ju lite tunt. Här borde jag inte förvänta mig fällande dom, och då borde man inte väcka åtal. Så att här är vi lite av olika uppfattningar, sen i den delen i varje fall, om man borde väcka åtal eller inte.
Men däremot kan jag hålla med om att det var helt rätt att frikänna honom nu när det utvecklade sig på det sättet som det gjorde.
Absolut,
det håller jag med.
Så Kristoffer, vad har vi lärt oss idag i det här avsnittet?
Ja, vi har lärt oss att poliser utreds av poliser, men av poliser på en särskild utredning. Att de inte alltid behandlas med silkesvantar, att de också kan bli åtalade för brott, och blir de dömda för tillräckligt allvarlig brottslighet, då blir de av med jobbet. Men att man faktiskt kan vara dömd för dopningsbrott, alltså ringa sådant, och brott mot lagen om explosiva varor och brott mot vapenlagen, och ändå vara kvar, ha kvar sin tjänst som polis.
Ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Martin Persson,
och mig, advokat Kristoffer Stare.
Tack för idag.